Kära himmelske far, jag vill tacka och prisa dig för att vi får komma inför dig den här sabbatsdagen. Jag vill tacka dig för alla som också ser det här på internet just nu. Jag vet att du ska vara med, välsigna dem också. Välsigna alla oss som är här. Låt oss få höra din andes röst. Låt oss bli berörda utav din kärlek till oss. Herre, du vet att jag kan inte förmedla det här budskapet så som det bör förmedlas, men med din andes hjälp så kan du skräddarsy det för varje öra här. Och det ber jag om. Jag tackar dig för att du kommer att höra oss. För vi ber i vår frälsare och vår Herre Jesu Kristi namn. Låt alla säga. Amen. Hur blir man lycklig egentligen? Det är väl en fråga som egentligen alla ställer sig. Vi vill alla vara lyckliga. Är det någon här som inte vill vara lycklig? Kanske en dum fråga. Vi alla söker lycka och vi söker det på många olika ställen. Många människor söker lycka i pengar. De tänker att ju mer pengar jag kan få, desto lyckligare kommer jag att bli. Andra söker det i sensuell njutning eller i underhållning. De söker det i ägodelar eller droger. Problemet är att de här sakerna, de kan ge en liten tillfällig kick. De kan ge en liten kortvarig glädje, men de kan inte ge den bestående lycka, den bestående glädje som varenda människa faktiskt söker. I Jobb kapitel 20 och vers 5 så står det så här: de ogudaktigas jubel är kortvarigt. Den gudlöses glädje varar ett ögonblick. Det är bara en tillfällig glädje som dessa saker kan ge oss. Så ändå är det väldigt få som finner den här glädjen, den här lyckan. Och varför är det så? Jag tror att Jesus ger oss svaret i bergspredikan, i de här saligprisningarna. Jag var för ett tag sedan i Israel och där fick jag förmånen att se den här platsen. Som jag har tagit den här bilden ifrån. Där Jesus sägs ha haft bergspredikan. Man kan förstås aldrig veta med 100% säkerhet. Men det var en otroligt vacker plats. Det här berget, den här sluttningen. Och man ser ut över Galileiska sjön. Och där sa han de här orden. Matteus kapitel 5. Saliga är de som är fattiga i anden. För de tillhör himmelriket. Saliga är de som sörjer, för de ska bli tröstade. Nu, ordet salig, det är en sån här gammal liturgiskt ord som ingen vet vad det betyder ungefär, kanske. Salig betyder inte bara, men det innefattar en välsignelse, det innefattar lycka, glädje. Och faktiskt det här ordet skulle man kunna översätta som lycklig. Istället för salig är den som gör så här eller salig är den som gör si, så kan man säga lycklig är den som gör si och så. Lycklig. Och vissa översättningar har faktiskt översatt det på det sättet. Men Jesus börjar med att säga ganska radikala saker här. Han säger salig eller lycklig är de som är fattiga i anden, för de tillhör himmelriket. Salig är de som sörjer, för de ska bli tröstade. Alltså lycklig är de som sörjer. Nu, det låter väldigt paradoxalt, tycker ni inte det? De som sörjer, de är glada. Nej, är det här som Jesus menar? Jesus säger att de som är fattiga i anden, de tillhör himmelriket. Det är inte de som är andligt sett, ser sig själv som rika, utan de som inser sin andliga fattigdom. Det är de som blir lyckliga, enligt Jesus ord här. Man kan säga att saligprisningarna, det är Jesus instruktion om hur man blir lycklig. Det är Jesus undervisning, hans manual för hur vi kan nå den här sanna lyckan. Och därför skulle jag vilja säga så här. Det är så många människor som söker den här lyckan. Men på grund av en viss orsak så hittar inte många den. Och det är för att den går, enligt Jesus själv, så går vägen till lycka genom sorg. Genom att vara ledsen. Saliga är de som sörjer, för de ska bli tröstade. Nu, vad är det för en sorg? Är det bara allmän att man går och hänger med huvudet och är ledsen och deprimerad? Nej, det är inte den sorgen det pratar om. Utan det här är en sorg, en andlig sorg. En sorg över sitt andliga tillstånd. Det är en insikt i att man är förlorad. Man har synd i sitt liv. Och det är den sorgen som kommer att leda till lycka. Det kan låta väldigt konstigt. Vi tycker ofta att det värsta som man kan göra för en människa är att få dem att känna sorg. Men enligt Jesus så finns det en viss sorg som gör gott för själen. Som gör gott för själen. Jag var på en bönevecka på en skola en gång. Och det var en ung, ärlig, gudshängiven kille som skrev till mig efteråt. Han hade lyssnat på mötena som jag hade. Och han hade känt att Gud verkligen talade till honom. Jag hade pratat om lycka och han hade känt att han trodde verkligen på det här, att Gud ville göra honom lycklig. Att den här världens sätt att göra oss lyckliga på är ingenting som kommer att bestå. Men han berättar en jobbig upplevelse också. Han sa att han var gay. Och han hade känt djup depression för det här under en lång tid innan. Han hade känt självmordstankar. Han ville dö. Han kände en bitterhet över att Gud hade gjort honom så. Och han mådde dåligt. Ända tills han träffade några kristna som hade sagt till honom att, vet nu, Gud har faktiskt ändrat sig angående den här frågan. Homosexualitet är okej. Och det hade gett honom hopp och glädje. Men så kom böneveckan. Och det hade inte varit fokus, jag hade pratat om glädje. Men jag hade nämnt där och hade pratat vad Bibeln faktiskt säger om homosexualitet. Jag hade läst texter som Första Korinthierbrevet och andra ställen. Och eftersom han hade upplevt att Gud hade talat till honom genom mig där, så kastades han tillbaka in i den här depressionen, den här sorgen och självmordstankarna. Han gick ifrån det mötet och han grät okontrollerat. Och han ville inte leva längre. Men han tog ändå mod till sig och skrev till mig. Berättade om den här situationen. I mejlet så sa han att jag står inför ett val. Jag står inför att antingen lämna kyrkan och leva i den här ytliga glädjen som du har pratat om, Jonathan. Eller att leva med depression och självmordstankar. Och celibat resten av mitt liv. Och han ställde en mycket utmanande fråga. Om Gud vill göra mig lycklig, varför vill jag då dö när jag försöker att följa honom? Jag förstår mångas benägenhet att kompromissa i en sån här situation. Hur lätt hade det inte varit för mig att försöka trösta honom med och säga, men det är okej, Gud har ändrat sig om det här. Och så många faller i det här. Jag kunde inte förneka Bibeln på den här, vad Bibeln säger om den här frågan. Men jag bävade inför att svara. Jag visste att en själs frälsning stod på spel. Jag skulle kunna stöta bort en person. Jag bad innerligt om vishet för att kunna förstå vad Gud ville att jag skulle säga. Sen så skrev jag till honom. Jag försäkrade honom om bibellöften om att Gud vill verkligen göra dig lycklig. Det är hans högsta mål. Han vill göra dig lycklig. Han vill inte att du ska leva på ett sådant sätt som du har beskrivit resten av livet. Det kan jag försäkra dig om. Han vill göra dig lycklig. Sedan så nämnde jag också att det finns att den sorg som han känner är inte nödvändigtvis alltid, eller all sorg är inte nödvändigtvis negativ. Om du har din bibel, slå upp till andra Korinthierbrevet kapitel 7. Andra Korinthierbrevet kapitel 7. Och vers 8 och 9. Det är faktiskt så att Paulus, han skrev ett brev till korinterna där han pekade ut deras synder. Och han våndades när han hade skickat det här brevet. Han kände, jag vet inte, kanske liknande som jag kände. Tänk om jag stöter bort de här korinterna ifrån Kristus med mitt brev. Har jag varit för hård? Har jag sagt har jag sagt saker på ett felaktigt sätt? Andra Korinterna 7, vers 8 så står det. För även om jag gjorde er sorgsna med mitt brev, så ångrar jag det inte nu. Först ångrade jag mig, säger han. För jag såg att brevet gjorde er sorgsna. Om än bara för ett tag. Man kan känna här, jag vet inte om ni kan få den känslan, men man kan känna här Paulus vånda för korinterna. Han säger, ja, jag skickar det här brevet till er och ja, jag såg att ni blev sorgsna. Men han ångrade inte det. Det står, men nu glädjer jag mig, inte för att ni blev sorgsna utan för att sorgen har lett till ånger. Ni blev sorgsna så som Gud vill och därför har ni inte tagit någon skada genom oss. En sorg efter Guds vilja ger ånger som man inte ångrar och som leder till frälsning. Men världens sorg leder till död. Sorgen är inte alltid negativ. Den sorgen över synd är faktiskt ett av de tecknarna som bevisar att Satans makt är bruten över personen. De sörjer för synd. Saliga är de som sörjer, sa Jesus, för de ska bli tröstade. Det är inte slut där med sorgen, men den sorgen för ett tag är inte alltid fel. Den gör gott för själen. Jag berättade egna erfarenheter till honom om hur jag själv hade känt när jag blev överbevisad om min synd. Jag berättade om att vi behöver inte identifiera oss med våra begär eller våra synder. Utan Kristus har kommit för att föda oss på nytt. För att ge oss ett nytt liv i honom. Men nyckeln till det är fullständig överlåtelse av allt, gott som ont, till honom. Och ge honom full kontroll i våra liv. Några dagar senare så fick jag svar ifrån honom. Matteus 5 och vers 5 säger, saliga är de ödmjuka för de ska ärva jorden. Han skrev till mig, hej Jonathan, jag har gått igenom. Ja, förresten, jag skickade också vittnesbörd från personer som hade levt på det här sättet som han beskriver i 20 eller 40 år. Och som hade blivit förvandlade genom Guds nåd. Som hade kämpat med precis samma saker. Jag skickade flera utav de här sakerna till honom. Och han säger, jag har gått igenom en del av det material som du gav mig. Och han säger, jag är så chockad. Först och främst att jag känner igen mig nästan 100% av alla de här vittnesbörden som jag tittat på. Och att jag har haft så otroligt fel. Jag hade trott att Gud hade ändrat sig. Men jag ser att jag hade fel. Ni vet, det är en sak att känna sin sorg över sin synd och tycka, ja, det är jobbigt att jag känner sorg. Men att sen våga ödmjuka sig och erkänna att man har haft fel, det är en helt annan sak. Vi kan bli sårade utav våra egna fel och sen kan vi försöka försvara oss och ursäkta oss. Men att kunna ödmjuka sig, det är de som Jesus säger, då kommer det leda till lycka. Några dagar senare så skrev han att Gud har gjort under i mig. Min desperata vilja att ha en man är näst intill borta. Han började vittna för sina vänner. Matteus 5, 6 säger, saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, för dem ska bli mättade. Det blev en andlig hunger som vaknade till liv i hans hjärta. Bibeln började bli intressant för honom. Han började berätta för sina vänner om det mirakel som Gud hade gjort i hans liv. Han säger, jag har fått en ny strävan i livet. Jag vill vara Guds redskap. Jag har verkligen blivit en ny människa. Jag tackar Gud för det. Och jag vill också tacka dig. Du har hjälpt mig väldigt mycket. Ytterligare några veckor senare så skrev han till mig att när jag konfronterades med sanningen så gjorde det ont och jag grät. Men, sa han, se vad det har lett mig nu. Se vad det har lett mig nu. Jag har märkt att Gud är en större del av mitt liv än förut. Jag känner, sa han, att jag äntligen är redo att döpa mig och börja vandra med honom. Amen. Gud hade gjort ett under i den här killens liv. Han fick en andlig iver. Och kära vän, om Gud kan göra det här i den unga killens liv, så kan han göra det i ditt liv. Tror du det? Oavsett vilka synder du kämpar med, var inte rädd för den sorg som Guds ord utsätter dig för. Bibeln beskriver Guds ord som ett tveeggat svärd. Och ibland så känner vi att nej, det här svärdet kommer döda mig. Tro mig. Svärdet är till för att skära bort cancern, om du så vill. Att skära bort det dåliga. Det är som kirurgens kniv. Som är där för att skära, för att rädda dig. Inte för att skada dig. Inte för att döda dig. Och om vi är villiga att låta det skära, så kommer vi att få uppleva en lycka som är långt större än vad vi annars tidigare skulle kunna ha upplevt. Det är vägen till lycka, och därför tror jag så få personer faktiskt finner den lyckan. För de är inte villiga att gå igenom den sorg som vägen, lyckans väg går igenom. Genom tåredalen. Jesus säger vidare, saliga är de barmhärtiga, för de ska få barmhärtighet. När vi inser den stora nåd som Jesus har visat oss, så försvinner våra fördömande attityder mot varandra. Vi ser att vi inte är ute efter att bara peka finger åt människor. Visst, man kanske måste prata om synd. Det måste man kunna göra. Men syftet är inte att visa hur dålig någon annan är, eller att döma personers motiv. Utan syftet är att rädda. Syftet är att nå fram till människor. När vi inser också hur stort behov vi själva har av Guds nåd, så blir vi väldigt ödmjuka. Att visa barmhärtighet handlar om att förlåta andra. Jesus säger, om ni förlåter människor deras överträdelser, ska er himmelske fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, ska inte heller er fader förlåta era överträdelser. Vi blir förlåtna, inte för att vi förlåter, men på samma sätt som vi förlåter. Förlåtelse Det innebär inte att man ursäktar synden. Eller säger att det var okej. Ni vet, ibland så säger vi, har vi den uppfattningen. Om någon gör något elakt mot mig och jag blir jätteledsen. Och sen så kommer någon och säger, förlåt att jag gjorde det här. Och så säger vi, nej, det är okej. Eller hur? Det är okej. Det är inte att förlåta någon. Och det är ibland det vi tror, det är ibland det som får oss att inte vara barmhärtiga och inte förlåta varandra. Vi tror att om jag förlåter dem, då säger jag det var helt okej det som hände. Men det är inte förlåtelse. Förlåtelse innebär att man erkänner, jag har blivit sårad. Men jag är villig att släppa det. Jag är villig att släppa den fördömelsen. Den händlyssnad som jag har. Och jag väljer att gå vidare. Och lita på att Gud kommer upp, ge mig upprättelse. Jag slutar älta det här problemet. Och det kan du göra även om den andra personen inte är villig att be om din förlåtelse. Du kan förlåta även innan de ber om förlåtelse. Man kan undra, hur mycket kan man då förlåta? Var går gränsen för hur mycket vi bör förlåta? Pastor Mark Finley berättar om sitt möte med Adele Selfo i Rwanda. Hon var en överlevare till folkmordet i Rwanda 1994. När över 1 miljon människor dödades. Det var krig mellan hutuer och tutsier. Och vid ett tillfälle så gick en befallning ut över radion till alla hutuer. Att hugg ner de höga träden. Var befallningen. Och det var signalen som gjorde att milisen började ta sina machetas. De sprang runt i byarna. De dödade skoningslöst alla som tillhörde den här andra stammen. Adele tillhörde fel stam. Hon och hennes man som var pastor, de sprang in i en kyrka för att gömma sig där. De tänkte att kyrkan, där kommer de i alla fall att respektera. Men det gjorde de inte. Milisen kom in i kyrkan. De slog allihopa som var i kyrkan. Adele fick se en ung man hugga sin mans skalle itu mitt framför hennes ögon. Hon täcktes av blodet. Hon fick var sen näst på tur. Hon fick ett slag över skallbenet, över axeln och på handen. Och hon lämnades för att vara död. I 3 dagar så var hon där. Tills en av byborna hittade henne och hon såg att hon hade en puls fortfarande. Hon var fram och tillbaka på sjukhuset under 3 års tid. Men Adele överlevde. Tutsi-rebellerna kom ifrån Kongo in och de tog kontroll över landet. De satte 100 000 människor i fängelse. Så de fick bygga helt nya fängelser för att spärra in alla som hade... alla mördare. Och Adele hade ett val där. Vad skulle hon göra? Hon kunde välja att bli en bitter person. För resten av sitt liv. Hon hade rätt till det, eller hur? Hur kunde Gud tillåta det här? Här har vi kämpat för att föra evangeliet framåt. Jag har varit pastorsfru och min man har varit pastor. Hur kunde Gud tillåta såna här saker? Hon kunde ha blivit bitter. Men hon valde att förlåta. Och gå vidare. Matteus 5 och 7 säger saliga är de barmhärtiga för de ska få barmhärtighet. Saliga är de renhjärtade för de ska se Gud. Hon vill inte ha den här bitterheten i sitt hjärta. Hon vill ha ett rent hjärta. Hon beslöt att hennes mans död skulle inte vara förgäves. Hon tänkte som pastor så skulle min man ha velat att jag faktiskt går och vinner dessa personer till Kristus. Så hon gjorde så att hon började gå till de här fängelserna. Och hon började tjäna fångarna. Hon började ge dem mat och kläder. Hon började ta hand om dem. Hon började hålla bibelstudier med fångarna. Och flera av fångarna, de här mördarna, gav sitt liv till Kristus. Vid ett tillfälle... så kom det en ung man fram och föll ner inför Adeles fötter. och grät och han sa: minns du mig? Och Adelu sa att jag skulle önska att jag kunde glömma hans ansikte. Men det kunde jag inte. Det var den mannen som hade dödat min man och som hade försökt att döda mig. Och den här mannen föll ner för hennes fötter och sa: kan du förlåta mig? Tänk dig in i situationen, vad skulle du göra? Kan du förlåta mig? Jesus sa: saliga är de som skapar frid, för de ska kallas Guds barn. Skapa frid handlar om att älska sina fiender. Och be för dem som förföljer dig. Och Adelu, hon reste upp den här mannen. Hon omfamnade honom och sa: i Jesu namn så förlåter jag dig för det du har gjort. Och mannen började gråta. Adelu började att studera Bibeln med den här mannen. Efter 6 månaders tid så fattade mannen ett beslut för att han ville bli döpt. Hans liv hade förändrats. Han hade insett sin synd. Det var bara ett problem. Den här mannen blev så småningom frisläppt på grund av ett gott beteende. Och hans föräldrar hade blivit dödade i upproret. Så han hade ingenstans att ta vägen. Och Adelu gör det otänkbara. Hon adopterar den här mannen som sitt eget barn, som sin son. När Mark Finley berättar den här berättelsen så kommer en ung man in i rummet. Och Adelu lägger sin hand runt axeln. Och säger: låt mig introducera dig, pastorn, till min son Louis. Mark Finley vet inte vad han ska tro och tänka. Han tittar på dem båda. Han säger till Adelu: hur kunde du? Hur kunde du finnar i ditt hjärta att förlåta honom? Hon svarar: pastor Finley, när Jesus kommer tillbaka så kommer all smärta att vara värdigt. Jag har kunnat förlåta honom. Jag har kunnat få ett mycket lyckligare liv på grund av det. Och pastor Finley, inte bara har jag kunnat släppa det, lägga det bakom mig, men jag har fått en son. Jag har fått en son. Kära vän, det här är det som Gud har gjort för oss. Det var våra synder som spikade upp Jesus på korset. Det är du och jag som är Guds sons mördare. Och Gud har inte bara förlåtit oss för våra synder, men han har adopterat oss som sina barn. Saliga är de barmhärtiga, för de ska få barmhärtighet. Saliga är de som skapar frid, för de ska kallas Guds barn. Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, för de tillhör himmelriket. När vi har fått uppleva Guds nåd, Guds kärlek i vårt hjärta, när vi förstår hur mycket han har offrat för att kunna älska oss för att kunna ta oss tillbaka som sina barn, så kommer vårt hjärta att mjukna. Vi kommer att älska honom. Vi kommer att vara villiga att göra vad som helst för honom. Vi kommer till och med kunna ha en martyrstro. Jesus säger, då är vi saliga. Då är vi lyckliga. Inte så att vi ska söka och bli förföljda. Men när vi står upp för det som är sant, då kommer förföljelsen att komma. Och vi kan glädja oss för att vi är värdiga att få lida för Kristi skull. Mitt under förföljelsen så kommer vi att få allt det vi behöver. Jesus har gett oss en annan väg till lycka. En väg som få finner för att den är jobbig. Den kräver självuppoffring, den kräver sorg, den kräver självförnekelse. Men mina vänner, den här vägen är värd allt. Det är den som leder till den sanna lyckan, den sanna glädjen, den friden i själen som var och en av oss egentligen längtar efter och var skapade för att ha. Min fråga till dig idag är, har du Jesus glädje i ditt liv? Har du den salighet som han vill ge dig i ditt hjärta? Kanske du har en del av det. Jag hoppas det, att var och en här har en del av det i alla fall. Men skulle du inte vilja ha mer av den varan? Skulle du inte vilja ha mer av den? Jag vill utmana dig till att studera de här saligprisningarna. Till att förstå mer utav vägen till lycka. Även om den kan leda genom tåredalen, även om den leder genom uppoffringar, självförnekelse, tro mig, den här lyckan är större än någon annan som du kan få uppleva. Och allt som vi behöver göra är att säga, jag vill vandra den här saligprisningarnas väg. Jag vill följa den väg som Jesus har utstakat för mig. Och jag undrar om det finns någon person här inne idag som skulle vilja vandra den vägen. Som skulle vilja säga, Herre, kosta vad det kostar vill. Jag litar på att du vill göra mig lycklig. Jag litar på att det här är den väg som du har utstakat för mig. Även ifall det skulle innebära uppoffring och sorg till en kort tid. Men i slutändan så kommer den att ge glädje. Finns det någon här idag som är villig att säga, Herre, jag vill vandra på den vägen?